This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett försenat avsnitt av Ståpäls. Det är jag, en förkyld Ida, och på andra sidan luren sitter...
Lukas.
Ja, hallå.
Hallå.
Det är mitt fel att podden är försenad. Ni hör kanske att jag inte är helt frisk än heller.
Ja, lite förkyld eller täppt eller så låter du. Så att det var därför vi fick skjuta upp det några dagar.
Ja,
men
för att, större delen av förra veckan kunde jag ju inte få fram ett ord.
Nej, precis.
Jag skulle ropa på katten en dag, för han låg i vardagsrummet och jag skulle ge honom mat. Så jag ropade, försökte ropa. Jag tror att han missuppfattade vem det var som ropade, för han sprang och ställde sig och tittade vid ytterdörren, för jag tror han trodde att min pappa kom.
Då är det illa.
Då är det illa. Ja, han var jätteförvånad och jag liksom så här: hallå, det är jag som pratar.
Ja, det är jag, inte någon annan.
Men han trodde jag tror han verkligen trodde att pappa kom. Så, att, så illa var det.
Ja, men det förstår jag. Men nej, så att vi kör idag istället. Idag är det måndag, så att några dagar senare.
Ja, men du hade ju din lilla mor på besök också, så vi ville ju inte...
Precis.
Ta tid ifrån det.
Nej, min mamma har varit på besök nu torsdag och så åkte hon hem idag.
Mm.
Så att jag har pysslat med lite sånt. Så att det blev ju ändå bra, eller vad man nu säger. att hon kom här så här på och du inte känner, kunde spela in. Så att, ja.
Nej, men precis.
Yes.
Men hur är det med dig annars då?
Ja, jag är väldigt trött om jag ska vara ärlig. Helt slut efter dagen. Det går ju en så här förkylningsvåg här i Uppsala bland förskolepersonalen. Och i förra veckan hade vi det ganska lugnt. Men idag så var vi... Först var det 7 som var borta. Och sen mitt i alltihopa så var min kollega tvungen att gå för hennes barn blev sjukt.
Ja.
Så det var 8 som saknades. Typ full barngrupp nästan. Och det har varit väldigt rörigt. Eller vad man nu... Ja, jag vet inte ändå, ens hur det har varit.
Ändå så tänker man att det här meddelandet gick ut om att föräldrar skulle försöka ha sina barn hemma för att lätta lite.
Jag vet inte.
Det var väl förra veckan när de gick ut med det, va?
Ja, jag vet inte om det var i torsdags eller vad det var, för vissa förskolor där är ju 40% av personalstyrkan borta. Och sen finns det ju inga, alltså vi har ju vikarier, det är det som är så dumt, det finns ju vikariepoolen. Men fast vi har det så får vi inga vikarier, så det saknas ju ungefär 100 vikarier per dag i stan.
Ja, och det är ju Uppsala som det gäller då.
Ja, så det är ju också väldigt konstigt att man inte kan få tag i en vikarie.
Ja, ja, nej, jag vet inte varför det kan vara, men det gick i alla fall ut ett, det stod på lokala nyheter och de sa det på radio att förskola vädjar föräldrarna att om de har möjlighet försöka hålla barn hemma, och speciellt om de visar några symptom. Och
ja, och sen kanske om man har möjlighet att ha sina barn kortare dagar, vissa dagar.
Ja, eller om man kunde försöka få hjälp av kanske någon farförälder eller morförälder eller liknande för att lätta på personalstyrkan. Precis. Men alltså jag tror tyvärr, och nu ber jag om ursäkt om det är någon som tar illa vid sig, men jag tror att många föräldrar är själviska.
Ja, det tror jag också.
För det märker man ju bara hur de skickar iväg barn som absolut inte borde vara på förskolan.
Ja, som är jätteförkylda
och ja, snorriga, hostiga. Och de blir hängiga lagom till man ska äta lunch. Och så ringer man till föräldrarna och så bara, ja, hon var lite hängig så jag gav en Alvedon i morse. Ja, men då är det ju den som slutar verka nu.
Ja, den är ju färdigverkt. Så att det är inte då konstigt att, ja, nej, jag vet inte. Men så är det. Det är bara, ja, vi ska ju gå på... På onsdag har vi ju sån här jul, eller ja, typ julfest på jobbet. Så vi ska ju gå på det här Wallmans på Saluhallen.
Oj!
Så det är ju tråkigt om man skulle bli sjuk lagom till dess liksom.
Ja, förstår de som så är sjuka får... nu, de kämpar väl för att bli friska?
Ja, det tror jag nog definitivt. Så att, ja, vi får se hur många som följer med på onsdag. Ja. Hur många som hinner bli friska. Det är ju det också. Blir man sjuk i typ går så hinner man inte bli frisk.
Nej, då ska det vara en kortvarig förkylning alltså.
Mm-hmm, verkligen. Så att, ja, vi får väl se. Men så att jag är slut som artist. Men jag ska kriga mig igenom det här avsnittet ändå.
Ja, det här är ju som tur är inte så... Det, du blir ju inte jagad liksom. Det är ju ganska, vi sitter ju här och pratar bara, så att det ska man väl orka. Och vi sa ju det att det är tur att det inte var min vecka. Nu kommer det ju bli min vecka, men förhoppningsvis kanske jag är frisk nog i alla fall tills på onsdag så vi kan spela in. Annars så får vi väl skjuta upp mitt avsnitt också. Men
ja, det är ju inte hela världen. Ni får ju ändå ett avsnitt den här
veckan. Ja, så vi tar ju inte bort några avsnitt, utan det blir ju bara att ni får... Nej. Det blir lite försenat så här ibland. Men jag kom på en sak som vi skulle ta upp som du kanske vill berätta. Ja, det
slog mig precis nu också att vi ska ta upp en sak.
Ja, du får gärna göra det om du vill.
Ja, jag kan göra det. Jo, men som ni kanske har märkt så i början och i mitten och i slutet av våra avsnitt nu så kommer det lite reklam. Och det är för att, ja, för att vi har ansökt om att det ska komma reklam och för att vi ska få lite, vad heter det? Vad säger man?
Levebröd.
Ja, eller liksom, ja.
Lite lön för mödan, eller vad menar du?
Ja, precis. Det var det jag menade. Ja, därför är det så. För vi har ju hittills har vi gjort detta gratis.
Ja, och vi vill ju gärna kunna ha lite... buffert ifall någon mikrofon går sönder eller ifall vi vill köpa bättre mikrofoner eller som vi har pratat om, för att nu spelar vi in mycket via, vi sitter ju i telefon och så spelar vi in på varsin dator och klipper ihop. I början så satt vi ju alltid med varandra.
Mm.
Och då hade vi ju din mygga som är liksom två myggor med en sladd och då blev det en ljudfil. Men om vi skulle vilja göra så med de här mikrofonerna, då måste man ha ett typ externt ljudkort.
Ja, precis.
Och de kostar ju lite. Så att då kommer vi kanske kunna köpa ett sånt som vi kan använda i framtiden. Och,
ja.
Ja, men det kommer ju gå tillbaka in i podden liksom så.
Ja, gud ja. Men ändå att man kan förbättra ljudet och så vidare.
Mm.
Så det är därför ja. Så vi tänkte att vi fick erbjudande om att ansöka och då gjorde vi det.
Ja, jag blev jätteöverraskad när du skrev det till mig.
Ja.
Jag blev så liksom man, så här, jag blir ju nyfiken så man satte ju igång ett avsnitt och bara men gud, det är reklam på våran ja. Podd. Man blir nästan lite starstruck liksom.
Lite så, ja, för att man tycker att det är bara liksom de här stora poddarna som mm. har
ja, för det är ju ingen av oss som har reklam på någon av våra YouTube-kanaler eller så.
Nej,
liksom, där precis. Är ju nivån ganska hög för att man ska få det. Så när vi liksom ja. Fick veta att vi kunde ha det på podden, då blev man ju så här, nej men gud, ja. Kan vi? Ja,
har vi det? Det är ju helt fantastiskt.
Ja, så att jag ja. Hoppas ni tycker det är okej. Det är ju ja. Som sagt lite lön för mödan och sen för att förbättra er upplevelse.
Precis. Yeah. Så vi får väl ja, se vad det ger. Men ja, ska vi ska vi sätta igång eller?
Ja, och det tycker jag.
Köra. Yes. Yeah. Ja. Och jag ska ju då, som ni har sett, prata om en man som heter Joseph Edward Duncan III. Och det är då ett seriemördarfall som jag kör den här veckan.
Mm.
Så ni har det i åtanke. Och jag har lyssnat på några podcast, bland annat den här Serial Killers.
Mm.
Och sen har jag lyssnat på en som heter Killer Psych, eller hur man uttalade. Jag tror det är P-S-Y-C-H-E. Psych.
Killer Psyche.
Psyche. Okay.
Psyche, ja, vad bra. Betyder det.
Ja, vad bra. Sen har jag varit inne på YouTube på en kanal som heter EWU Crime Storytime.
Mm-hmm.
Och sen har jag varit inne på en annan YouTube-kanal som heter Serial Killers Documentaries. Och sen kanalen That Chapter. Och sen har jag varit inne på en hemsida som heter criminalminds.fandom.com.
Mm.
Ja, så det är mina källor.
Några stycken.
Ja, precis. Men jag tänkte att jag ville höra det från lite olika perspektiv.
Mm.
Men vi är i varje fall den 16 maj år 2005. Då får polisen in ett samtal från en man i Kootenai County i delstaten Idaho i USA. Mannen ringde då polisen för han hade upptäckt en vit pickup truck som var parkerad på hans tomt som han inte kände igen.
Mm.
Och under samtalet med polisen så ska mannen tittat in i bilen och sett en yxa och en liten verktygslåda i framsätet. Och det var ju då kanske inget som var så där jättealarmerande, men han tyckte att det var konstigt att den här bilen stod där i varje fall. Men de ja, gjorde inte så mycket åt det. Och sen senare, samma dag, så fick polisen in ytterligare ett samtal från samma man. Och den här gången så var då den här mannen väldigt upprörd och berättade för larmoperatören att de behövde skicka en polis dit på en gång. Och han berättade då att ett av barnen som bor i ett hus som han då hyr ut till en familj som ligger då i närheten av den här bilen hade då klippt gräset åt honom. Och han hade då tänkt att han skulle gå till huset för att betala $10 för hjälpen.
Mm.
Men när han då kom fram till deras ytterdörr så upptäckte han att det var blod över hela dörren och ingen kom för att öppna.
Mm-hmm.
Ja, och de som hyrde huset, det var 40-åriga Brenda Groney och hennes pojkvän, 37-åriga Mark McKenzie. Och den här Brenda då hade tre barn från ett tidigare förhållande som också då bodde i det här huset. Och de var Slade 13 år, Dylan 9 år och Shasta 8 år. Och en polispatrull skickades då omgående till huset som låg väldigt avlägset i ett område som kallas för Wolf Lodge. Och när polisen var framme så körde de in på den långa grusvägen fram till huset och stannade vid familjens bil för att titta in i den. Och i bilen så kunde de se ett jaktgevär som låg i framsätet på bilen. Och de kunde även se vad som såg ut som kulhål i framrutan. Och när de då kom närmare huset så kunde de urskilja blodspår runt omkring och på dörren till huset. Och de kunde även se en vattenpöl som hade då färgats röd av blod i gräset vid sidan av vägen. Okay. Och de försökte kontakta familjen då genom att banka på dörren som var låst, alltså ytterdörren på framsidan. Och de beordrade då någon att öppna. Men det enda de kunde höra, det var hundar inne i huset som höll på att skälla. Så de fortsatte därför runt huset och upptäckte då en dörr på baksidan av huset som hade lämnats öppen. Och polisen såg då även två hundar i huset som man då förstod tillhörde familjen. Och en av de här hundarna var väldigt rädd så de tog med sig den till sin bil och tog hand om den där medan den andra gömde sig i huset. Och när polisen väl kom in i köket så gjorde de en fruktansvärd upptäckt. Och det de då såg, jag kanske ska varna förresten, det kommer jag på nu, det var slog mig, att det här är... har man svårt för barn som råkar illa så kanske inte det här är för er, helt enkelt. För att, ja, det är både, vet du det, våld, alltså så, och sexuellt våld mot barn. Så att,
okay. Ja.
Yes. Ja, men i varje fall, det de såg, det var en tonårskille som låg med ansiktet neråt på golvet med händerna fastbundna bakom ryggen med hjälp av silvertejp. Och här även hans huvud var inlindat i silvertejp. Och polisen kunde även se en kvinna som låg med ansiktet neråt på golvet mellan köket och vardagsrummet. Och hennes händer var också bundna bakom hennes rygg men med hjälp av buntband. Och hennes anklar eller vader eller ja, och fötter var fastbundna med silvertejp. Och polisen hittade även en man som låg med ansiktet neråt på golvet i vardagsrummet. Och även hans händer var bundna bakom ryggen med hjälp av buntband samt hans fötter. Och polisen kunde fastställa att alla tre var döda.
Mm.
Och de fortsatte att söka igenom huset för att se om de kunde hitta fler offer. Och uppe på loftet, det var liksom inte riktigt som en ovanvåning utan det var mer som ett loft. Så kunde de hitta flera vapen men de hittade inga andra i huset. Och polisen startade då en utredning och man upptäckte snart att familjen blivit kontaktade av socialen flertalet gånger. Och att både de vuxna och barnen, ja, men kom och gick lite som de ville. Och polisen förstod ju då snart att Brenda hade två barn till som polisen trodde var någon annanstans när detta hände. Eftersom det då var vanligt att barnen fick sova över hos andra väldigt regelbundet.
Mm.
Så de, ja, de blev liksom inte oroliga till en början att någonting skulle kunna ha hänt dem också. Utan att de var väl någon annanstans helt enkelt.
Mm.
Och senare, samma dag, så återvände polisen till polisstationen för att då ansöka om en husrannsakan kring då både området runt omkring huset men även den här övergivna pickup-trucken som då de fått ett samtal om tidigare. Och när de var på stationen så fick de in ett samtal från en man vid namn Steve Groney. Och det var då alltså pappan till de här tre barnen. Och han var desperat över att få veta vad som hänt. Så en polis då på stationen fixade ett möte med Steve då. Där Steve berättade att alla barnen skulle ha varit hemma den här dagen.
Mm.
Och då polisen bara hade hittat ett barn / tonåring i huset, så betydde det ju då alltså att två av dem saknades.
Mm.
Och det polisen trodde sig hitta, att det var då Brenda, Mark och 13-åriga Slade. Vilket betydde att Dylan och Shasta saknades. Och polisen, de gick ut med en Amber Alert vid midnatt dagen efter det då att polisen varit i huset och upptäckt de här kropparna. Och tidigt på morgonen dagen efter så återvände polisen till huset för att börja söka av området och skogen runt deras tomt. Och det var inte förrän nu när det var ljust ute som polisen kunde se liksom alla spår på brottsplatsen. Och de kunde se det var blod som var utsmetat på bakdörren. De kunde se blod som droppat både utanför och innanför ytterdörren. Inne i huset kunde de se torkat blod med gräs i från det nyklippta gräset. Det fanns även blod på dörrarna in till köket, vilket kunde tyda på att någon då täckt i blod hade rört sig in eller ut genom dörrarna.
Mm.
Och soffbordet som bestod av en glasskiva var i 1000 bitar och det var glas på flera ställen i vardagsrummet. Och det var i princip blod överallt, från möblerna till väggarna. Och de följde ett spår av blod in till ett sovrum där de upptäckte stora mängder blod i sängen. Det fanns inget blod på loftet, men de hittade ett vitt buntband på golvet som matchade det som de hade använts på Brenda, Mike och Slade.
Mm.
Och när polisen undersökte kropparna mer noggrant så insåg de vilket brutalt våld som använts. Och det de då kunde se, det var att Slade från början haft silvertejp runt munnen som då glidit ner runt hans hals. Han hade även blod under fötterna, vilket innebar att han gått i blod någon gång under attacken. Han hade även allvarliga skador i huvudet och andra delar av kroppen som han fått av ett trubbigt föremål. Och dödsorsaken var då alla slag mot kroppen.
Mm.
Och Brenda hade också utsatt för ett fruktansvärt våld med ett trubbigt föremål mot sitt huvud och ansikte. Och ja, det var så grovt våld att det gick inte ens att känna igen henne. Hon hade silvertejp som virats flera varv runt huvudet och över munnen. Och det var endast på grund av att hon hade tatueringar på kroppen som polisen kunde fastställa hennes identitet.
Fy fan.
Ja, det är så brutalt. Och Mark hade inget silvertejp någonstans på kroppen. Men han hade även han utsatts för flera slag av ett trubbigt föremål mot hans huvud. Och slagen, de hade varit så extrema så det här föremålet hade penetrerat hans skallben. Och utredarna förmodade även att en blodig person hade släpats över honom då han hade utsmetat blod över sig, eller ja, på sig.
Mm.
Och utredarna, de kom senare fram till att föremålet som använts var en hammare där den trubbiga sidan har som ett liksom rutmönster, som en typ våffla, eller hur man ska säga.
Mm.
Den som du spikar i spiken med.
Ja.
Och det här mönstret kunde man hitta då på flera ställen på de här, ja, offrens kroppar. Och samtidigt så fortsatte polisen att leta efter Dylan och Shasta, som nu då hade rubricerats som kidnappning. Och polisen tog även hjälp av FBI och andra instanser för att försöka hitta dem. Och veckorna som följde så var nyheten om deras försvinnande känt över hela USA via nyheter och såna här typ som billboard skyltar med bilder på dem och liksom så här, har ni sett de här, ring det här numret typ.
Mm.
Och till slut den 2 juli 2005, alltså nästan 2 månader efter attacken, så inkom ett samtal till 911. Och det var då managern vid restaurangkedjan Dennis i Coeur d'Alene i Idaho som ringde och berättade att hon såg en liten flicka med en lång man inne på restaurangen och att den här flickan då var extremt lik Shasta. Mm-hmm. Och operatören frågade om hon kunde beskriva hur mannen såg ut. Och han ska ha varit 190 cm lång, väldigt smal, med mörkt lockigt hår och med en keps. Mm-hmm. Och operatören då skickade genast polisen till restaurangen. Och bara en liten stund senare så inkom ytterligare ett samtal till 911 från en man inne på samma restaurang som berättade att han såg en tjej som var väldigt lik Shasta som satt med en man inne på restaurangen. Så att båda de, ja, tyckte att det här såg ut som henne.
Mm.
Och när polisen kom till platsen så fick de då syn på mannen som de snabbt kunde identifiera som Joseph Edward Duncan III. Och de fick snart även reda på att han hade en lång lista med saker som han blivit arresterad för. Som till exempel sexuellt ofredande och sexuella övergrepp mot barn.
Mm.
Och det som också kom upp då, det var att det visade sig att Joseph gjort våldsbrott sedan dess att han var bara 15 år gammal. Då han våldtog en 9-årig pojke medan han höll ett vapen mot hans huvud.
Vad fan.
Ja. Och år 1980, när han var 17, så dömdes han till 20 års fängelse för att ha stulit flera vapen från en granne som han sedan använt när han förde bort och våldtog en 14-årig pojke medan han återigen höll ett vapen mot hans huvud. Så ni hör ju vad det är för någon snubb, eller ja, vidrig man vi har pratat om.
Ja.
Usch. Ja. Och år 1994, när han suttit inne i 14 år, blev han villkorligt frigiven under villkoren då att han inte fick umgås med minderåriga.
Mm.
Men år 2004 sexuellt ofredade han en 6-årig pojke på en lekplats och försökte sedan göra samma med hans kompis. Och det här blev han då...
Oj, ursäkta mig.
Prosigt. Ja, ja, han blev sedan arresterad för detta år 2005.
Mm.
Men efter att han då hade blivit vän med någon, jag vet inte om det var typ någon läkare eller någonting, så betalade den här vännen, Josef, alltså borgen betalade han åt Josef på $15,000.
Och det var en låg borgen alltså.
Ja, verkligen. Så han släpptes fri den 5 april 2005.
Jag hoppas den läkaren är stolt över sig själv nu.
Ja, verkligen. Så att han satt ju inte arresterad för det särskilt länge. Så att säga. Eller häktad eller vad man nu säger. Och när polisen sökte i sina register så kunde de även se att han hade många fordon kopplade till sitt namn. Bland annat en röd Pontiac samt en röd Jeep Cherokee som var då ett stulet fordon. Alltså han hade stulet det.
Mm.
Och det var den här bilen då som han hade kört till Dennis med, fast då med en falsk nummerplåt.
Ja.
Och det visade sig även att han hade stulit den här bilen från ett ställe i Minnesota som då hyr ut, ja, hyr bilar helt enkelt.
Ja.
Och efter att polisen då hade gripit Josef så tog de hand om flickan som då visade sig vara Shasta.
Och hon var 6 eller vad sa du?
Hon var 8.
Ja, men då är hon ju ändå gammal nog för att kunna identifiera sig själv också.
Precis. Och hon berättade då redan i bilen från restaurangen om attacken vid huset och att Josef var den skyldige.
Ja.
Och hon fördes till sjukhuset där polisen då kontaktade hennes pappa Steve som då kom dit på en gång och ja, var där med henne.
Gud vad skönt för honom.
Ja, verkligen.
Men det saknas ju fortfarande en tjej, eller hur?
En pojke.
En pojke var det.
Ja, för det här var ju då en fråga som alla ställde sig, att vad är Dylan?
Ja.
Och polisen, de fick tag på övervakningskameror från en affär i Coeur d'Alene, där de kunde se att Josef och Shasta var ensamma. Så de tänkte att ja, men Josef, eller Dylan var ju inte med vid det här tillfället.
Nej.
Och en polis som då är specialiserad på att förhöra barn tog sig till sjukhuset dagen efter. Under samtalets gång så berättade Shasta det här. Och då får man ju också komma ihåg att det är från ett barn som är i, ja, men trauma, alltså chock och sådär. Ja, men ja, ändå. Men det hon minns i varje fall, det var att hon väcktes av sin mamma på natten den 16 maj. Och hon, mamman då, berättade att någon tagit sig in i huset. Och hon ska sedan ha gått in i vardagsrummet där hela hennes familj hade blivit tillsagda att lägga sig på golvet. Och hon minns att alla blev bundna med silvertejp och buntband och att Josef riktade ett vapen mot dem.
Ja.
Och hon berättade att hon eller familjen aldrig hade sett eller träffat den här mannen tidigare. Och Josef ska sedan, när alla låg ner då liksom, ha petat henne på hennes axel och visat att hon skulle vara tyst, varpå han då hade burit ut henne ur huset där han hade lagt henne på gräset.
Mm-hmm.
Och han ska då ha varnat henne att om hon inte var tyst så skulle han antingen skada eller döda henne.
Mm-hmm.
Och en liten stund senare ska även Josef då burit ut Dylan, som han då la i gräset bredvid henne.
Mm-hmm.
Och efter att Josef gått tillbaka in i huset så kunde hon snart höra Mark då, som skrek till, liksom så här, au eller ouch eller liksom, ja. Och sedan helt plötsligt så ska hon ha sett Slade gå runt utomhus och betett sig väldigt konstigt.
Uh-huh.
Och efter detta så minns hon att hon och Dylan placerades i en pickup truck och att de körde en liten bit där de då flyttades över till en stulen röd jeep. Och den här vita pickup trucken är ju då den som den här mannen ringde om tidigt. Ja. Och den här jeepen då är ju alltid samma bil som hon åkte med till Dennis.
Ja.
Och Shasta berättade vidare att Josef körde ut till vildmarken i Montana. Där de stannade vid olika, ja, men så här campingar eller ja, ställen.
Ja, ja.
Och där ska han då slagit de båda. Och kedjat fast dem vid ett träd när han behövde lämna campingen. Och han ska även ha stoppat små tabletter i deras vatten. Något som hon inte visste vad det var. Men ja, hon antar väl att det var något, ja, lugnande liksom.
Ja, jo, det är väl det rimligaste. Eller ja.
Ja. Och hon berättade även att Josef hade tvingat dem att skriva brev till sin pappa. Och ett av brev som Dylan skrev så stod det, citat, vi lever fortfarande, vi är okej, vi vet vad som hände mamma.
Okej.
Okay. Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och vid ett tillfälle så ska Shasta blivit fastkedjad vid ett träd medan Josef körde iväg med Dylan och var borta väldigt länge. Och när de kom tillbaka så kunde hon se att Dylan var skadad och fick senare reda på att de hade åkt till en övergiven stuga i skogen där Josef ska ha torterat honom i flera timmar. Ja, och Josef ska ha visat Shasta en video han filmat. Vilket också är så här, varför gör du det, känner jag.
Ja, alltså den här mannen är ju sjuk på så många nivåer alltså.
Ja, han är sjuk på väldigt många nivåer. För det han hade gjort i varje fall, det var att han hade visat den här videon där man kan se Dylan med händerna bundna bakom ryggen. Medan han blev sexuellt utnyttjad och upphängd i ett rep från en bjälke i taket.
Och i videon... Hur gammal sa du att han var?
9.
9, fy fan!
Ja. Och i videon så ska Josef skrikit citat: "The devil is here, boy. The devil himself. The devil likes to watch children suffer and cry."
Mm.
Man bara... Ja. Och du är frisk eller något så.
Nej. Det är ju jättekonstigt då att djävulen gillar att tortera män som Josef allra mest i innersta cirkeln i helvetet.
Mm. Ja, precis.
Han borde ju gilla dem då, tänker jag, eller?
Ja, jo, man kan ju tänka sig så. Men så det är ju fruktansvärt. Och det som hände var ju att Dylan blev ju medvetslös under den här, han hängde i taket, han hängde ju på ner. Så i videon kan man då se att Josef plockade ner Dylan som då var medvetslös och liksom fick liv i honom igen. Och sen så lovade han att de skulle åka till sjukhuset. Och det vet jag inte om de gjorde, för det stod inget mer om det, men att han kom tillbaka och var väldigt skadad i varje fall, och det förstår man ju.
Ja.
Och sen vid ett annat tillfälle så ska Josef ha stoppat ner sin hand i en låda för att, vad då, Shasta trodde, ta en öl. Men istället så hade han avfyrat en pistol inifrån lådan som då ska ha träffat Dylan.
Jaha.
Och det i sig trodde då Shasta att det hade lett till att han dog.
Mm.
Och hon ska då sedan ha sett hur Josef bränt kroppen i en eldstad på campingplatsen.
Mm-hmm.
Man bara, men alltså, det är så många nivåer av sjukhet i det här.
Ja, fy fan.
Och efter det tog han med sig Shasta och körde tillbaka till Coeur d'Alene, där de då stannade vid Dennis för att äta. Och det är ju därifrån samtalen till 911 kom.
Ja.
Så att... de... Hon tror ju att han är död i varje fall. Alltså att han lever inte.
Men det kan ju inte ha gått jättelång tid ändå som han hade... Alltså som han... som hon var försvunnen, eller vad ska man säga?
Det känns som att... Det var ju 2 månader.
Ja, det är ju för sig ganska lång tid.
Ja, för det här samtalet kom ju in 2 månader efter det att den här attacken i huset var.
Ja, alltså man kan väl tänka både att det är lång tid men ändå kort tid. Alltså, men det var jävligt ballsy av honom att ge sig ut med henne och in på något sånt där ställe. Alltså,
ja, jag kände det också. Det är ju bara liksom... När det är bilder på henne och Dylan överallt.
Ja, det måste han ju själv ha sett.
Jo, men man tycker ju det. Så jag vet inte rätt vad hans tanke där var egentligen. Om han ville bli upptäckt eller om... Nej, ingen aning.
Nej, jag vet inte.
Nej. Och man kan ju bara tänka, vad hade hänt med henne om han inte blev upptäckt?
Ja, fy fan. Ja. Fast han verkar ju ha någonting för... Och ge sig på pojkar.
Jo, det är ju det. Så att kanske att han ville... Jag vet inte.
Nej. Det är svårt att spekulera i. Det är ju en väldigt, väldigt skev människa. Så.
Verkligen. Men det sista som Shasta då berättade för den här förhörspolisen var att Josef då berättat för henne att han genomfört andra brottsliga handlingar innan. Och det är ju lite av det som jag tog upp förut där med
alla.
Och polisen, de beslutade sig nu för att göra en husrannsakan på den stulna jeepen samt campingplatsen då i Montana. Och i bilen så hittade de en laptop, en kikare, svarta handskar, silvertejp, rep och videoutrustning som flera kameror, stativ och minneskort. Mm-hmm. Och de hittade även ett avsågat hagelgevär med silvertejp runt handtaget, en såg och en påse till buntbanden som då matchade samma sort som hittats i huset.
Mm.
Och materialet från videokamerorna skickades till polisens tekniker som då gick igenom materialet och hittade material filmat vid och i en stuga i Montana. Så dagen efter så hittade polisen den samma stuga. Men trots att de då gjorde en grundlig genomgång av området så hittades inga rester från Dylan.
Nej.
Men dagen efter så inkom det dock ett samtal från FBI som höll på att söka vid St. Regis. Eller jag vet inte hur man uttalar det. Det är i alla fall någon lite så här bergskedja i Montana.
Jag tyckte att det lät som att du sa rätt faktiskt.
Ja, okej, okay. Ja, vad bra. Ja, det är alltid fint när man säger rätt.
Ja, precis.
Ja, och de berättade då att de hade hittat mänskliga kvarlevor som de då misstänkte kunde komma från Dylan.
Mm.
Och de här kvarlevorna tog sig då, de gjorde analyser och grejer på dem och det fastslogs senare att det var Dylans kvarlevor.
Och det var brända?
Ja, bland annat. Det var ju, jag tror att de hittade... Om det var ett skallben och ett lårben eller något sånt där som de hittade.
Okej. Okay. Och skallbenet kan man ju... Så hon hade rätt i att han brändes?
Ja, precis. Mm. Så att han dog ju också då. Så att det är ju det fjärde offret.
Ja, fy fan alltså.
Ja. Och under ett kommande förhör med polisen så upptäckte de att Joseph hade en blogg vid namn The Fifth Nail som han startade 2004. Och det är ju då att man anser att Jesus korsfästes med fyra spikar men den femte tog någon och jag vet inte. Ja.
Ja. Mm.
Ja. Och där hade då Joseph skrivit om sitt liv och sina tankar kring livet. Och bara någon dag innan attacken i huset så hade han skrivit att han är rädd, ensam och förvirrad. Och hans reaktion på det är att attackera det som är orsaken till hans misär, alltså samhället. Mm-hmm. Hans avsikt är att skada samhället så mycket han bara kan och sen dö.
Okej.
Okay. Mm. Man bara, ja, men dö då.
Kunde ju bara dött också, alltså...
Ja, det hade väl varit bättre om du bara dog så hade du sluppit göra andras liv till en jävla misär.
Ja.
Och varför det då just blev familjen Groney som han attackerade var bara en ren slump enligt honom. För han ska då ha passerat huset och ute på gården så ska han ha sett Shasta och Dylan leka ute endast iklädda badkläder.
Alltså, jag vet inte, det är ju hemskt när någon har ett motiv mot en person eller en familj eller så. Men det är nästan lite värre att få höra att hela din familj dog av en slump.
Ja, verkligen.
Man börjar, det är nästan ännu värre.
Ja, men då är det så här, om inte jag hade varit ute och lekt med min storebror i badkläder, då hade det kanske inte blivit så här.
Nej, precis.
För det var ju det som han gick igång på, att de var i barkläderna.
Fy fan alltså.
Det är ju det som är så vidrigt också, att han bara, två barn i badkläder, dit ska jag.
Och jag alltså hoppas verkligen att den där läkaren som betalar hans borgen, att han är jävligt nöjd med sig själv. För fy fan, det är nästan så han också borde bli straffad.
Ja,
men typ. Alltså.
Ja, men jag fattar liksom inte, och ibland kan jag bara känna liksom, varför är det borgen för vissa brott? Alltså det är så här,
om du har våldtagit... Jag tycker inte att borgen borde vara något som finns överhuvudtaget.
Nej, men typ inte. Men alltså jag tänker typ så här, du körde för fort. Nej, men alltså jag vet
inte. Ja, jo, alltså att man inte är en allmän fara. Ja, men...
Men att om du liksom sexuellt ofredar och våldtar en sexåring.
Ja, men också speciellt kunna... när det är en repeating offender. Alltså...
Ja, att det inte har hänt en gång utan flera gånger.
Då ska det ju men antingen då... inte sättas någon borgen eller sättas en jävligt hög borgen.
Ja, men då har vi också det här problemet som är i USA. Att jaha, men då kanske han gjorde det i en delstat. Och så går han till en annan delstat. Ja, då har de ingen jäkla aning om vad han gjorde i den delstaten. För det tar inte någon reda på. Så då kan man ju bara flytta runt bland alla delstater och göra precis vad man vill. Och så kommer man undan med det. Det är ju det som är så himla skevt.
Ja.
Så att, ja. Men i alla fall, att de var ute och lekte direkt det. Att han skulle bestämma sig för att här ska jag slå till. Och det kan man kan tillägga att det här huset, jag tänker vi kan lägga ut bilder sen på Instagram, det ligger liksom helt avskilt. Det finns typ inte ett enda hus i närheten. Så han har ju bara kört förbi där och för att, ja, checka läget och sen såg han detta. Och han berättade att han hade förberett sig genom att köpa för stora skor. För då kan de ju inte ta honom på matchning av skor eller sådär. Och sen handskar för att inte han ville lämna några fingeravtryck.
Alltså då kan man ju inte ens skylla heller på att det var en impuls. Alltså,
nej.
Utan då har han ju sett dem och tänkt, dem där ska jag ta. Och sen har han planerat hur han ska göra. Ja. Då blir det liksom ännu ett steg värre.
Precis. För det som är det sjuka, som jag tycker, och det kommer nu. Det är att han berättade även att han några dagar innan attacken börjat övervaka familjens tomt och hus. Med hjälp av en night vision kikare som han köpt.
Fan.
Så han har alltså suttit i typ buskar och tittat på dem i den här jävla night vision kikaren för att han ska hålla koll på dem. Man bara, men det är väl om då, alltså det är ju så galet.
Inte nog med att han är en jävla pedofil mördare, han är en jävla peeping tom också.
Ja. Han är en klass för sig.
Fan, vilken äcklig människa.
Ja. Och sen så, inte nog med det, så hade han även köpt lite så här, ja, men mat och godis till hundarna. Som han hade liksom gett dem när familjen inte var hemma.
Så att de skulle liksom inte skälla. Ja, så att de inte skulle hoppa på honom. Ja, men fy fan.
Ja. Så han vet ju exakt vad han har gjort.
Ja.
Och han fortsatte då att berätta i förhör att tanken från början var att han skulle kidnappa Shasta och Dylan genom att klättra in genom deras fönster när de sov. Men att en av hundarna då ändå ska ha upptäckt honom och börjat morra, för att det är väl svårt för hunden att fatta vem det är som kommer där mitt i natten.
Ja, men alltså jag menar, de kan ju... Min hund kan ju morra åt mig om jag gör någonting oväntat. Alltså...
Jo, men precis. Och sen känner ju också... Så
klättrar man in genom ett fönster mitt i natten, då skulle ju min hund bli tokig liksom.
Jo, men jag känner också att man känner, hundar känner ju av ens... ja, men hur man är som person. Alltså...
Ja, de känner av en sinnesstämning och...
Ja, precis. Men så att det sker ju sig då, så att han ska därför avvaktat i en timme och sedan gå tillbaka till huset där han då upptäckte att bakdörren var öppen. Och med sig in i huset så hade han då det avsågade hagelgeväret som han då sa var avsett för mannen i huset. Och han hade även silvertejp på buntbanden med sig. Och in i huset när han då kom in så låg Brenda och sov i soffan. Och det här hade han ju då inte räknat med.
Nej.
Och plötsligt så kom hundarna ut från Slades rum och emot honom. Och det här vaknade då Brenda av. Men eftersom det var mörkt i huset så såg hon ju inte honom. Men så hon liksom satte sig upp och tittade mot honom, tyckte då Josef. Men sen hade hon lagt sig ner igen och försökt somna om. Och det här är ännu mer creepy egentligen. Och då går han fram till henne och viskar i hennes öra. Var är mannen?
Nej, men.
Man bara, men alltså. Det här är ju så sjukt.
Jävla. Nej, fy fan.
Ja, och hon fick ju då såklart panik. Och fick språng upp. Och sprang upp på loftet där Mark låg och sov. Och hon väckte då honom och skrek att det är en man med ett gevär i huset. Och Josef ska då ha kommit upp bakom dem. och lyckades på något sätt binda fast Marks händer bakom ryggen. Alltså när han låg i sängen.
Mm.
Och han ska sedan fått ner de båda till, so- eller till vardagsrummet. Där han då beordrade Brenda att väcka barnen.
Mm.
Och när alla var i vardagsrummet band han då alla med silvertejp och buntband. Och sen som jag berättat så bar han då ut Shasta och Dylan. Och när han återvände in så hade han en hammare med sig. Och det var ju den här hammaren som jag berättade om. Och han tog då Slade. Och de gick ut på liksom utanför huset där ingen kunde se dem. Och utan förvarning så slog han Slade i huvudet, i bakhuvudet med hammaren. Och efter det så slog han en gång till. Så Slade hamnade på mage på marken. Och Josef trodde då att han var död.
Oh.
Och inne i huset igen så beordrade han Brenda att stå upp. Men då hennes fötter var bundna så fick han då hjälpa henne upp. Och han menade då på att han skulle hjälpa henne att få bort det här runt hennes fötter. Men istället så tappade hon balansen och ramlade framåt. Och slog då ansiktet i golvet eftersom hennes händer var ju fastbundna bakom ryggen.
Ja.
Och det här gjorde ju självklart fruktansvärt ont. Och han bestämde sig då för att han skulle få slut på hennes lidande.
Men alltså.
Och slog henne 3 gånger i huvudet med hammaren. Ja. Och efter det så fortsatte han med att slå Mark med hammaren. 3 gånger i huvudet. Och Josef ska sedan gått ut. Och där hade han då fått syn på Slade. Som av någon anledning gick runt på tomten. Så han hade liksom lyckats resa sig upp och gick runt.
Ja, han var väl helt...
borta.
Ja.
Och han sprang då efter honom. Och slog Slade 4 gånger med hammaren i huvudet, halsen och axlarna. Och innan han bestämde sig för att lämna huset gick han in i huset och både Brenda och Mark, de gjorde liksom sådana här lite konstiga ljud, liksom snarkningsmummelljud.
Uh-huh.
Och han bestämde sig då för att slå dem båda några gånger till med hammaren i huvudet.
Alltså.
Alltså det är så sjukt.
Nej men han, ja. Uh-huh.
Ja, och... Josef berättade då för utredarna att när han var på väg ifrån huset i bilen då med både Dylan och Shasta så tittade han bort mot huset och då såg han att Slade hade ställt sig upp igen och gick runt utomhus. Men han hade dock inte tid att stanna då det började bli ljust och det vi då kan anta är ju att Slade på något sätt lyckades ta sig in i huset eftersom han då hittades bredvid sin mamma in i huset.
Ja, ja.
Och man tror även att han liksom har gjort de här, vad ska man säga, ja, men, blodspåren av blod över Marks kropp. Eftersom ja. Han hade ju blod över sin kropp. Och under utredningens gång så fick polisen tag i flera videos från Josefs privata sociala medier som var väldigt disturbing helt enkelt. Och de fick även tillgång till ett dokument vid namn Autobiography of Ed Duncan som de då fick av en före detta hyresvärd till Josef som då berättade att det här dokumentet hade blivit kvar i Fargo där Josef tidigare bott.
Mm-hmm.
Och det här dokumentet innehöll detaljer om hans barndom. Och allt detta skrevs när han då satt i fängelse under 80-talet.
Mm-hmm.
Och där kunde utredarna bland annat läsa om hans alter ego, Jazzy Jet. Där han då la ut bilder på sig själv i drag för manliga beundrare. Och ja, det är väl inget konstigt med det egentligen. Men att de tror att det är liksom därför som också att... ja, alltså det finns många som gör drag som inte är sjuka i huvudet. Det är inte det jag försöker säga nu. Men att de tror att han liksom... han var både väldigt sjuk alltså psykiskt, och att det var därför han liksom våldförde sig på pojkar, och att hans alter ego var liksom en drag, alltså en kvinna, alltså
ja alltså
att det var så många lager.
Han gjorde nog inte drag för drag, utan det var nog någonting annat.
Jo, men precis, att det blev liksom en liten twisted fantasy lite.
Ja, jag tror att det är mer så.
Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag tycker drag är skitcoolt, så det är inte det. Utan
jag tror att det var nog mer än något sexuellt, tror jag. Och det är ju inte drag. Mm.
Nej, det är ju mitt statement. Lite, alltså det är ju politiskt att ja. Liksom, ja. Så att, ja, så att han sysslade med sånt också. Mm. Och år 1997, när han var villkorligt frigiven, så ska han ha stött på en 10-årig pojke vid namn Anthony Martinez. Och den här Anthony då ska ha varit ute och lekt med några kompisar och hans äldre bror i Beaumont i Kalifornien, när han plötsligt blivit kidnappad av en man som höll en kniv mot hans hals. Och veckorna som följde så sökte polisen efter honom. Och den 19 april 1997 så hittades hans kropp av en park ranger cirka en timme från där han sist sågs.
Mm.
Och hans kropp visade tydliga tecken på att han blivit våldtagen, och hans händer var bundna med silvertejp.
Mm.
Och trots att man hittade ett halvt fingeravtryck och man gjorde en sketch då, eller en sån här bild på hur förövaren såg ut, så blev det här fallet ett kallt fall.
Mm.
Och det var inte förrän efter Joseph arresterades för morden på familjen Groney som man kopplade ihop Joseph till mordet på Anthony. Och något som man då också erkände till under förhören. Och det var inte bara detta fallet som han erkände sig skyldig till, utan även mordet på två unga flickor i juli 1996 i Seattle. Och han berättade att han slog dem, eller ja, misshandlade dem tills de dog. Och utredarna visste att han bodde i närheten av de två flickorna under tiden då de mördades. Och de visste därför att han pratade om 9-åriga Carmen Cubillas och 11-åriga Samiejo White.
Ja.
Men då polisen inte hade tillräckliga bevis för att det var Joseph som dödat de båda flickorna, så kunde han inte dömas för detta.
Nej.
Men Josephs rättegång började den 26 oktober 2006, och han dömdes till sist för tre på varandra följande livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning för morden på Brenda, Mike och Slade.
Mm.
Och sen den 27 augusti 2008 dömdes han till tre dödsdomar för 10 fall av kidnappning som resulterade i döden, grovt sexuellt övergrepp mot en minderårig och sexuellt utnyttjande av ett barn som resulterat i döden.
Ja.
Och den 3 november 2008 dömdes han till ytterligare tre på varandra följande livstidsstraff för att ha fört bort Shasta och sexuellt utnyttjat henne och Dylan. Och den 15 mars 2011 så erkände Joseph sig skyldig till mordet på Anthony Martinez och dömdes till två på varandra följande livstidsstraff den 5 april 2011.
Mm.
Och han sattes för att avtjäna sitt straff vid United States Penitentiary. Mm. Alltid svårt att säga det. I Terre Haute, eller Haute, ja, i Indiana.
Mm.
Men den 28 mars 2021, efter att ha blivit diagnostiserad med hjärncancer och vägrat behandling, så dog han 58 år gammal.
Jaha. Ja.
Ja.
Jag hoppas han led.
Det hoppas jag med. Väldigt mycket. Så det var den sjuke jäveln.
Åh, fy fan. Och Trasta, hon fick väl flytta in hos sin pappa då, antar jag.
Ja, som tur är så har han ju, eller har han, har hon ju honom kvar. Men hon har ju också ett trauma för resten av livet. Och hon sa det att när han blev dömd första gången, att det var som att hennes själ äntligen kunde börja leva igen.
Ja, det fattar man ju. Verkligen.
Ja. Så ja, han kallas, den här Joseph kallas för The Boogeyman.
Ja, oh, fy fan, väl... vilket sjukt fall alltså.
Ja, så att även om han hade en period på några år där han inte dödade någon, så räknas han ju ändå som en seriemördare eftersom han har ju dödat flera personer, fast med långa uppehåll eller vad man nu säger.
Ja, men det kan ju vissa seriemördare ha. Så att,
ja. Sen att det blev ett litet massmord där på slutet, det är ju fruktansvärt.
Ja, men han gjorde ingenting mot djuren, eller?
Nej, ingenting förutom att liksom kanske försöka liksom chasa bort dem eller sådär, men ingenting, inget, alltså skadade inte dem eller något sånt, vad jag vet. Nej. Men idag så är ju, hur gammal är hon? Jag tror att hon är 20-någonting, hon Kästa.
Ja, om det var 2005 och hon var 8. Det är ju...
Vad kan hon vara?
Då blir det 17 år sedan.
Ja.
Så då måste hon ju vara... Vad blir det då? 20... 5.
4.
Ja, det är 24 eller 25 måste hon ju vara. Det beror ju på när hon fyller år såklart. Men vi behöver inte kanske vara så noga. Men hon är vuxen nu i alla fall.
Ja, det är hon. Så är det ju i alla fall. Men ja, nej. Fruktansvärt. Men, jag tänker lite på hans slejd. Att det måste ju ha varit någon sån här... Du vet att ibland när man får slag på vissa ställen, typ i tinningen eller på sådana ställen, att man kan få såna här efter... Ja, men som vi pratade om det, jag och min fru och min mamma nu när hon var här, för vi pratade om så här att man, det är så lätt i sport att man skadar sig och sådär. Ja. Och så pratade vi om, vi har sett en video på en fotbollsmatch i, tror det var Indien, där det är en man då som spelar fotboll som, jag tror han får typ dobben från en motspelare i tinningen. Och det blir en sån smäll så han får liksom såna här efterryckningar och gör bakåtvolter och springer baklänges och har sig och sen bara faller ner och dör.
Ja, ja, jag tänkte på såna... han som, vad blir det för mord, upp, som hade blivit slagen i huvudet med en yxa och gick ut och hämta tidningen och plocka ur diskmaskinen och...
Det blir så som en sån här chock för kroppen så att den går in i någon slags
jag tror att det beror på vilken del av hjärnan som skadas. För att är hjärnan som är ansvarig för våra vanor, är den oskadd men något annat så blir förstört, då går hjärnan in i autopilot.
Ja, såklart. Det kan jag tänka mig. Men det är ju helt galet egentligen.
Ja.
Men ja, nej, så att det var det jag hade att erbjuda idag.
Ja, tack så mycket för det. Det var ingenting jag hade hört talas om faktiskt.
Nej, men vad spännande. När jag såg det på en av de här YouTube-kanalerna som jag följer. Så att kolla lite närmare på det och tyckte att det var... Jag kan inte säga att det var intressant, men det var fruktansvärt. Men det var liksom ett fall som jag tyckte var värt att berätta.
Ja, men absolut. Det var det verkligen. Mm. Tack så mycket för det.
Ja, varsågod. Eller varsågoda kan man säga.
Men då var ju det veckans, eller förra veckans avsnitt, fast ni får den här veckan. Och sen så får ni hålla utkik på Instagram, så får vi se om mina stämband går med att jag går med på att jag pratar själv.
Ja, vi får se. Annars tar vi kanske det senare i veckan.
Ja, precis. Ja. Det kommer ju som sagt att komma ändå.
Ja. Visst kommer det göra det. Men om man då vill kika in på vårt Instagram eller sådär, vad gör man då?
Då går man in på Instagram, antingen på datorn eller på appen på sin telefon. Och så skriver man ståpäls eller staphals, eftersom vi inte får ha å, ä, ö.
Nej, precis.
Och där kan man då trycka på följknappen och kommentera på något av våra inlägg eller skicka ett meddelande eller så. Mm. Och det är också där vi lägger ut det här, som nu till exempel att vi fick skjuta på ett avsnitt och sådär.
Precis.
Men har man något lite längre som man känner att man vill höra av sig om, kanske något tips med länkar eller artiklar eller ja, vad som helst. Då mejlar man oss istället på staphalspodcast@gmail.com. För att det är mycket lättare för oss att läsa och så på mejlen.
Precis. Yes, så är det. Bra sagt.
Yes.
Ja, men tack för att ni har lyssnat på den här veckans, eller förra veckans avsnitt.
ja, tack så mycket.
Får ni ha det så bra.
Ja, ta hand om er, håll er friska.
Gör
så det. Hörs vi antingen på torsdag eller lite senare.
Ja, det låter bra.
Ja, hej då! Ja,
hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.